Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och Svärm on the Run. I dagens avsnitt så samarbetar vi med hälsokostföretaget Helhetshälsa som ni har hört oss prata om innan här i podden. Och i det här inslaget ska vi fokusera på deras produkt Mamma Optimal. Och Mamma Optimal innehåller väldigt många vitaminer och mineraler som är bra när du vill bli gravid, när du är gravid och när du ammar. Och rekommendationen är att ta 2 kapslar om dagen. Och du sa att du använder den här produkten. Hur upplever du den och vad är anledningen till att du faktiskt äter det här kosttillskottet?
Ja, men precis. Jag tycker det är väldigt smidigt när det är liksom en samlad produkt. Och den har ju bland annat där folsyra som man rekommenderas ta väldigt tidigt i graviditeten. Förut när jag väntade Rasmus, då sa de att jag skulle äta de första 12 veckorna. Men nu är det till och med så att man rekommenderar kvinnor som kan tänkas bli gravida, alltså när man vill bli gravid. För att man har sett att den här folsyran är som viktigast väldigt, väldigt tidigt i graviditeten. Och ofta så vet man ju inte ens om att man är gravid kanske de första veckorna. Så nu när jag tog ut min spiral så fick jag börja äta folsyra direkt i och med att jag sa att jag önskade en graviditet. Så, och den finns ju i den här Mamma Optimal så att man får i sig folsyra direkt därifrån då. Men annars är det framförallt det som jag sa, att det är skönt att det är en burk. För jag tror att jag börjar lida lite av den här gravidhjärnan, om man ska komma ihåg allting. Och då är det rätt så här skönt att det finns en som är framtagen för gravida. Dels med att den har de vitaminer som man vill se till att få i sig av. Men också att den är så här säker för att man inte ska överdosera av någon vitamin när man är gravid. För det kan ju faktiskt gå åt det hållet också, att man tänker liksom att man vill preppa så mycket för det, men att man vill inte få i sig för mycket heller för när man har ett foster. Bland annat vet jag att A-vitaminer är ett sånt exempel som många gravida känner till att man inte ska ta för mycket av. Men i den här Mamma Optimal, där så har de det kallas karoten, vilket är ett ämne som omvandlas till A-vitamin i kroppen. Och på det sättet så blir det också säkert att man inte överdoserar till exempel A-vitaminer.
Och den omvandlas ju bara om kroppen behöver den.
Ja.
Helt enkelt.
Så att sådana saker att de har tänkt till liksom med att man vill få i sig allting, men att ändå vara alltid på den säkra sidan och inte övergöra någonting, om man säger så.
Ja, precis. Ska vi nämna vilka så här ämnen som finns i eller vitaminer, mineraler? Zink, jod, selen, A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, magnesium, kalcium, D-vitamin, järn, K-vitamin.
Ja.
Finns ju här i. Och folsyra, som vi sa förut också. Så det är väldigt många som inkluderas här. Och det är egentligen, det är ju samlat i en produkt som är rekommenderad just för gravida och för ammande kvinnor. Och de som vill bli gravida också.
Ja.
För det, så det är väldigt bra.
Ja, jättebra.
Så vi tackar Helhetshälsa för att ni vill samarbeta med oss igen.
Yes, tack så mycket. Yes, passande nog när vi nu också har haft Helhetshälsa och Mamma Optimal. Så jag går ju den här utbildningen som jag har berättat om, eller den här fördjupningen i kvinnohälsa och den gravida kroppen.
Så intressant.
Ja, så nu har jag ju varit på den andra träffen. Det är ju liksom som ett tema för varje träfftillfälle som man verkligen får fördjupa sig i det. Så första gången pratade vi om bäckenbotten, som jag berättade lite om. Och den här senaste gången så hade vi om bäckensmärta. Så det är ju liksom en annan sak. Nu pratar man mer strukturen, alltså skelettet, bäckenbenet. Har du
jag frågar
haft...
här, för du har ju haft... Nej, jag har faktiskt inte haft det, men jag vet att du har ju haft...
Ja,
bäckensmärta, eller hur?
Exakt, och jag hade en del med, i slutet med Rasmus. Och jag kände det, jag har alltid känt det ganska tidigt, men det har inte varit så stort besvär för mig, så jag skulle säga att jag har liksom haft kanske en lindrig. Men på slutet med Rasmus, då kunde det vara ändå vissa dagar som var verkligen att det påverkade min vardag också. Nu var det ändå så här att den här gången så var det faktiskt ett av det jag kände allra tidigast, typ vid vecka 6, så kunde jag känna så här liten bäckensmärta, men det försvann sen som tur var.
Hur kändes den liksom? Jag tänker att många kanske har det fast man inte vet om det riktigt.
Ja, nej men precis. När man pratar om så här gravidrelaterad bäckensmärta, då är det liksom, det är det som många brukar kalla foglossning. Men vi försöker liksom ta bort foglossningsordet, för det låter mer skrämmande än vad det är. Det låter som att det är någonting som lossnar liksom. Mm. Så att jag vet att inom vården och inom fysioterapi och så där, så försöker man vet ju vad patienten menar om den säger foglossning, men vi försöker mer och mer börja använda bäckensmärta, graviditetsrelaterad bäckensmärta här då i det här.
Just det.
Men det är ofta så här, de områdena som är just den här för vid graviditet, man brukar säga att det, man kanske har hört SI-leden som är bakas, om man tar bak i bäcken mer, att om man tänker på varsin sida om, nästan ner mot svanskotan, att man har liksom två som punkter där, de lederna, och eller som är det så fram på pubisbenet, om man kan nästan känna det, om man trycker på pubisbenet så känner man att det är nästan som en liten skåra, en liten glipa där benen liksom går ihop. Och det är då den främre bäckenleden. Så det är oftast det är de här områdena som är just det här i samband med graviditet. Mm. Sen är det många som upplever att man har smärta runt om i höften eller ut i benet eller någonting, men det kan också då komma från att det är från ryggen, liksom att det är andra besvär än egentligen den här graviditet. Dock kan den ju ändå komma i samband med graviditet, för att det är ju så belastat. Men precis. Så det man känner, jag har känt framför allt i de här SI-lederna, alltså bakre delen. Och det kan vara liksom när jag går mycket, tar för långa kliv, eller det är mycket så här när bäckenet rör sig, till exempel i en djup knäböj, ofta att man måste kanske fälla fram över kroppen lite grann och att det liksom då hugger till bak i. Mm. De som har problem på främre sidan, alltså på symfysen som det kallas, de kan ofta ha mer problem med rörelser som i sidled, eller om man ska tänka sig, om du ska typ sopa undan någonting med benet på golvet, så att det ligger någonting på golvet och så tar du tag i det med foten och drar det inåt, förstår du vad jag menar?
Ja,
det är en sån typisk huggande rörelse som, för den som har problem vid symfysen. Man säger så här, för många frågar så här, men är det farligt att träna med bäckensmärta, eller är det så liksom?
Precis.
Och det är så här, nej men det är inte farligt, men om du har upplevt det så vet du att du vill inte göra det.
Nej.
Det är liksom så här svårt att förklara, tror jag, till den som inte känner början, men det är ingen fara, det är bara att köra på. Så trodde jag att man kunde säga som Peter i början, att man så här, nej men det är ingen fara, det är ingen fara, smärta, alltså kör på bara så här, men att har du upplevt den så är det alltså det är ingenting du vill ha. Jag tänker lite samma som diskbråck. Det är också så här, smärtan är ingen farlig.
Ja, det känns ju lite liknande så här du säger där.
Ja, men det är lite samma där känslan. Man kan ju säga till en som har diskbråck också, nej, men det är inte farligt. Men det hjälper ju inte, för smärtan är ju fortfarande där och den kan ju bli olidlig. Jag hade ju det en del. Men inte alls, tror jag, så som många upplevt att det påverkat vardagen på så sätt.
Nej.
Men det som egentligen händer, liksom, så man vet inte riktigt varför smärtan kommer heller och på vilka. För att det man kan se att påverkar, det är ju dels att hållningen förändras under graviditeten. Vissa muskler blir kanske överaktiverade liksom, i musklerna, att de blir liksom överspända för att de liksom så här får hjälpa till att stabilisera. Man får lite ökad rörlighet i bäckenlederna och sen så har man hormonpåslag. Men man har inte sett liksom så här, aha, men de som har liksom de här, om man tar den här symfysen, den här lilla delningen då, som man har mellan i bäckenet, den vidgas lite grann under graviditeten. Det är inte mycket, alltså vi pratar alltså upp till en centimeter. Och den vidgas ju för att göra plats för en förlossning. Men man har inte heller kunnat se att, liksom så här att har man en stor delning där eller bredd, att det är lika med mer smärta. Så att du kan ju ha en liksom ganska bred eller liksom mer, ja, att det öppnas mer än vad någon annan, men det hänger liksom inte ihop. Så man kan inte fortfarande riktigt säga så här att det här är det som ger smärta, för att det verkar vara liksom lite olika för olika.
Nej, men det är så. Man får försöka känna in så mycket som möjligt själv då, eller? Alltså vart gränsen för träning går.
Ja, men precis. Och lite också så här fundera, för att det är så lätt att, det märker jag också när jag har kunder, att de säger så här, men jag har bäckensmärta eller någonting. Men att faktiskt försöka identifiera så här, var är det gör ont? För jag som tränare kan ju nu också veta om det liksom är med främre, alltså symfysen eller SI-leden. Då vet jag, kan också veta vilka övningar eller rörelser som triggar igång det mera. Så att det kan ju ändå vara bra att försöka identifiera så här, var är det gör ont. Och där kan det också vara att vissa mer upplever att det liksom är så här, ja, men det är ut mot säte eller ner i benet eller någonting. Då kan jag ju också som tränare liksom ana att det här kanske kommer från ryggen och inte från bäckenet.
Ja, så det här fallet, om man skulle ha problem, så kanske man ska rekommendera att gå och skaffa sig hjälp liksom av en personlig tränare.
Ja, eller en
som
fysio,
kan komma med övningar som, eller en fysio. Ja, precis.
Så kolla lite så här, var någonstans har jag ont? Och sen, när gör det ont? Är det vissa riktningar som gör det värre? Är det till exempel de här bakre SI-leden? Då vet jag att man kan få så här bälte. Jag vet att jag hade det ett tag med Rasmus också, så här ett bälte som man drar runt höfterna. Och det är just bara för att försöka minimera rörelse där i den här leden. Men har man problem med främre, då upplever många att det inte riktigt hjälper med de där bältena till exempel. Så att man behöver lite identifiera vad det är och sen anpassa liksom. Så för har du börjat ha ont, alltså så att du får ont av träning eller vardagen, så då är det ju lätt att det triggas igång mer och mer. Så här kan ju faktiskt träning, att bara köra på, det kan ju göra att den här varningssignalerna för dig som kikar ut att du har ont, den kan ju liksom bli aggressivare. Så att är det väl irriterat, så skulle jag ändå vara försiktig med att liksom så här försöka anpassa rörelserna till liksom rätt rörelse för dig. Och kanske anpassa dosen eller frekvensen på hur mycket man tränar eller hur mycket man gör de rörelserna. Däremot så är det ju fortfarande bra att träna. Så att det gäller ju att liksom så här, jag vet att många brukar använda liksom tankesättet att man ska gå som en tight kjol. Att det brukar ju hjälpa vid bäckensmärta, liksom så att man inte tar för stora kliv. Då förstår man också så här, trappor kan bli förvärra. Alltså alltid när vi sätter ojämn belastning. Det är här man många också har hört det här med utfallssteg under graviditeten, att man inte ska göra det. Och det är ju också av den här anledningen att du får ojämnt belastning på bäckenet.
Ja, precis.
Så det kan sånt, men det kan också vara tunga lyft, djupa knäböj. Alltså man får ju liksom känna efter vad det är. Men man kan tänka lite den där kjolen för att kolla om det blir bättre. Att man går ganska korta steg och håller benen ganska ihop hela tiden. Kanske inte gör övningar där man kliver ut i sidled och sånt. Men det här frågar jag också just så här, om man inte har något problem alls, är det då farligt att göra typ utfallssteg eller någonting? Kan man trigga igång, kan man skapa problem? Och då var uppfattningen ändå att nej, att har du inget problem så behöver det inte vara dåligt för dig att göra utfallssteg.
För det, men det är bra som riktlinje ändå liksom.
Ja, men precis, för har man inte haft problem, men det här är ju mer liksom att när man börjar ha problem, då vill vi ju minimera det här för att inte belasta det eller trigga smärtan. Men att man behöver inte så som det här när vi pratar om rekommendationer från vecka 20 ta bort utfallssteg. Om dina utfallssteg känns precis som vanligt och du har aldrig någon obehagskänsla eller någonting, då finns det kanske ingen anledning för dig att ta bort dem. Men det är bra att känna till att börjar man ha lite smärta eller att det känns konstigt, då är det viktigt att förstå i vilken ända kanske jag ska börja. Och att minimera det på träningen. Så, men för att annars så har ju liksom, gravida har ju samma rekommendationer, för vi vet ju alla att träning är superbra för en. Så att den här att röra på sig 30 minuter liksom om dagen och motion bara, plus de här träna 3-5 gånger i veckan eller vad det är, 15-30 minuter, alltså det här att få upp pulsen och vara lite mer aktiv, de är ju densamma för en gravid och även för en som har foglossning. Så att det gäller ju att försöka hitta vad som funkar. Och här tror jag att många kan behöva hjälp typ med en PT. För det märker jag ju haft kunder som inte har kunnat gjort någon benstyrka överhuvudtaget sista 15 veckorna kanske. Men vi har ju tränat på som vanligt. Och jag tror att där hade det kanske varit, jag är så van med att hitta på övningar, rörelser, problemlösning för folk i deras träning. Så att jag kan ju ganska snabbt ta fram ett helt träningsprogram som den kommer och kör, där den kan i stort sett sitta ner. Och då är det bra, för att man vet ju också att att typ träning, även om man liksom inte kommer åt och ändrar liksom hormonförändringar, det är ju ingen behandling på så sätt, eller, och träning kan ju till och med trigga smärta, men det vi vet att det är positivt, det är ju ändå att du får ju också en ökad blodcirkulation som mm. kan hjälpa. Och framförallt så genom att kunna fortsätta träna så förebygger du ju och underhåller liksom muskelstyrka och stabilitet. För det blir ju ändå att efteråt, har du inte kunnat göra någonting på väldigt länge, så kommer du också vara försvagad runt bäckenet och ben och rumpa och mage.
Precis.
Så man får ju liksom
om man
tänka...
tränar och rör på sig, alltså kanske foglossningssymptom blir, eller bäckensmärtan blir ännu värre, tänker jag också.
Ja, nej men precis. För att det är ju, musklerna har ju ändå en funktion att de kan stabilisera upp och stärka ett utsatt område. Så kommer
precis.
Man åt det på något sätt, om det kan vara en bensparka, en maskin eller liksom någon övning som funkar, så är det viktigt att fortsätta göra de övningarna. För du kommer ju ha med dig allting du har gjort, så kommer du ändå liksom ha nytta av efteråt också. Så är det så att du bara kan sitta och dra och göra några roddövningar också, så kan det vara jättebra. Men det man ofta får tyvärr höra som när man har foglossning, då kan det vara så här, nej du kan inte träna, men försök att ta lite promenader. Och promenader är ju egentligen en sak som ofta inte alls är bra. För att där har du liksom lite längre kliv.
Det är väldigt, går, ja, det är en vanlig rekommendation, tror jag.
Exakt.
Verkligen.
Så det kanske är bättre, funkar bättre att sätta sig och ro. Eller jag vet att vissa har kunnat köra cross-trainer, men att man ställer sig väldigt smalt, vet du, på de där fotstöden.
Just det.
Så väldigt smalt och så, och det har funkat för vissa. Och man kan få prova att stå långt fram eller långt bak för att kolla om det blir annat med tyngdpunkten. Eller cykel, sittande. Så man kan ju ändå hitta sina sätt, men det handlar ju lite om sin motivation då. Till att fortsätta,
ja,
och att
precis.
Då kanske ta hjälp också för att hålla motivationen uppe och sätta det ansvaret lite på någon annan som kan hjälpa. Jag kan ju inte veta exakt hur det känns för personen, men jag brukar i stort sett alltid hitta alternativ som funkar. För jag kan ju också göra en knäböj på kanske 15 olika sätt, medan för en annan är det bara
precis.
Så här, knäböj funkar inte, och sen så tar den bort knäböj, medan jag kanske har 15 olika varianter på den. En sak som jag lärde mig som är nytt, eller så här, man har sagt annorlunda förut, och det är det här med att efter graviditeten, då har man ju sagt att man behöver vara väldigt försiktig efteråt för att relaxinet ligger kvar. Det här har jag tror jag sagt i podden också, att relaxinet ligger kvar upp till ett år, och framförallt om man ammar. Det har de sett nu på en ny studie att det stämmer inte.
Aha.
Så relaxinet går egentligen ner direkt dagen efter förlossning.
Direkt ut. Oj.
Så att man,
det har jag också fått höra.
Ja, och det har man sagt länge, men det här är ganska nytt. Liksom, att man säger att relaxinet finns inte kvar efteråt. Så att man behöver inte vara rädd för att man har de här mjuka och överrörliga leder, du vet, så som man brukar tänka. Men däremot så kan du fortfarande ha, du vet, den här bredden i fogarna, och den kan ju fortfarande vara ökad, och du kan vara svagare för att du inte, eller du är ju svagare för du har ju inte kunnat träna och belastat som vanligt. Så att det betyder ju inte att eller har du ont efteråt, så det kan ju fortfarande vara kopplat till graviditeten, men då är det oftast kring liksom muskulära eller ryggen eller sånt. Det är inte i alla fall av relaxinet i sig.
Intressant. Men den här utbildningen som du går verkar ju så jäkla bra, alltså, och väldigt värdefull för dig att använda jobbet.
Ja, för där frågar jag också, säger jag, men då är det samma löpning efteråt, frågar och säger, men hur är det då? För det är ju den här ojämn belastning och sådär, att då borde ju inte den vara liksom så farligt för bäckenet. Efter, och då sa han så här, nej, inte för bäckenet, men där hade de fortfarande ändå bromsat på grund av bäckenbotten som är väldigt försvagat.
Just
upp till 12 veckor efter ändå, för att de bara tar ändå i alla fall 12 veckor för att få tillbaka lite mer styrka och elasticitet, och det här är ju som att det inte är lika så, det är ju så uttöjt efter den, framförallt efter en vaginal förlossning. Så att de sa, av den anledningen så skulle de fortfarande inte rekommendera löpning direkt efter en förlossning. Men själva bäckenbenet i sig, det behöver man inte vara liksom så här, det här med relaxinet. Så man kan säga att det tar ungefär upp till 6 månader innan också det här bäckenbenet, alltså innan det börjar gå tillbaka, den här delningen, och så att det ska liksom vara helt. Men det här behöver du ju inte alls ha något besvär av. Men har du fortfarande ont efter 6 månader, då kan det vara bra att börja kolla upp liksom så här, varifrån kommer smärtan. Är det ryggen eller vad är det fortfarande relaterat till graviditeten? Liksom? Vad är det som kolla på det? Liksom, och har det gått upp mot ett år, då kan det till och med vara så att du behöver börja försöka utmana och belasta lite fast det gör lite ont, för att inte fastna i det här pensjolstänket.
Ja, just det.
För det finns de tjejerna som har det funkar då, när man har tänkt den i kjolen och gått små steg och inte gjort, men sen så har de fastnat i det och bara accepterat det. Och det ska det inte heller. Så har det gått ett år, då kanske man måste börja göra lite lättare varianter av utfall och sånt för att vänja kroppen med att det är okej.
Utmana lite och vänja.
Yes. För smärta kan ju ofta också sitta kvar liksom i så här nervgrej, att man skyddar ett område för att det har varit svagt. Så.
Ja, men det tror jag med all typ av smärta faktiskt.
Ja.
Alltså, även det märker man har varit skadad så här, att man, liksom, man är så himla försiktig och hjärnan tror fortfarande att man har typ ondare än man har, känns det som ibland. Att man lurar sig själv nästan lite.
Ja, och den är känsligare i det området, för det området är van med att analysera fara. Så den kikar ut direkt. Ja. Men det är ju så att hade det gått ett år efteråt, då är det liksom, det är kanske inte läget att börja utmana sig direkt efter och bara nej, men det är okej. Men just när det har gått tid och när man vet att nu borde det inte vara liksom någonting som är av graviditeten, om inte man har haft någon skada då såklart, och det är alltid något annat. Men då kan det faktiskt vara så att man behöver börja testa. Kanske att det gör lite ont ibland och sen se, men blir det värre? Eller går det tillbaka till samma? Kanske, alltså, att man kanske då inte heller är så rädd för smärtan som man är när det är kritiskt och liksom när det är under graviditeten, i slutet på graviditeten och efteråt, då ska du självklart lyssna på smärtan, för då är det den som styr. Men börjar det vara ett år senare, precis, då kanske vi behöver liksom börja se, blir det värre av smärtan eller kan vi kanske faktiskt töja på gränserna lite grann. Nej, så det var lite av det som jag fick med mig. Det var mycket till, men jag ska försöka för att hålla det hyfsat kort i alla fall.
Vi får prata till ett avsnitt någon gång framöver här kanske om graviditet och sådana här grejer. Och ta in frågor från lyssnare, tänker jag.
Ja, men precis.
Och gå in djupare på det.
Det är ganska många som lyssnar som är gravida som jag har fått DMs från och sådant som tycker att det är roligt. Men vi ska hålla det så att alla tycker att det är intressant. Vi kanske får ta ett avsnitt gravid för de som verkligen vill ha det.
Ja, precis.
Men nu nästa träff som jag ska på, då är det fokus på magmuskeldelningen och liksom allt det här kring allt från buktryck till allt, den här diastasen som många pratar om. Alltså delningen.
Det tror jag väldigt många är intresserade av att lyssna på.
Ja, så det ska bli superintressant. Dock är den framflyttad på grund av corona. Så att vi kommer...
Såklart.
Ja, så den skulle annars ha varit typ om 2 veckor. Men vi har flyttat fram den till... Vi kommer köra dubbla teman på sista träffen då i maj förhoppningsvis. Och det är ju liksom egentligen för vi är inte en stor grupp eller så, men det är många, som jag sagt, det är många fysioterapeuter som går den här utbildningen. Och då går ju de den via jobbet och då räknas det här som alltså arbetsresa, och de får inte göra det utanför länet. Och det är många som åker till Stockholm för den, så de missar ju. De får inte åka liksom på via jobbet. Så därför har de skjutit upp den här då till. Så förhoppningsvis så kör vi två tillfällen på en och samma dag.
Det här är, alltså, corona påverkar väldigt, väldigt många stora delar i samhället.
Ja.
Hur har du påverkats annars av det, tänker jag? Alltså jobbmässigt och familjemässigt och sådär.
Ja, alltså det är så här, man får ju komma ihåg det här nu med att vi spelar alltid in typ oftast på onsdagar och släpper, för det blir ju så förra gången.
Ja,
så kom bomben på torsdag. För jag sa ju typ att så här, nej, men jag har inte påverkats någonting. Men på torsdag så kom ju den som, framförallt så kändes det som att det var väldigt mycket som hände inom tränings- och idrottsbranschen förra veckan på torsdagen.
Väldigt mycket.
Ja, det var ett Sats stängde ner. Det var väl egentligen den största nästan, för det är ju det måste vara Sveriges största kedja. Alltså. Och så.
Det måste det vara.
Och då stängde också Barry's ner 2 veckor.
Precis, jag såg det.
Yes. Så där har jag nu blivit. Jag blev ju liksom påverkad ganska direkt då av att jag inte har mina klasser där. Ingen har klasser. Så det är väl det som har förändrats. Lofsangruppen, det är ju bara en PT-studio. Så den har vi valt, eller den har vi öppen, för vi går på rekommendationerna. Och vi är så få, vi är ju typ 6 stycken som jobbar där. Vi går om varandra, vi är nästan aldrig där, eller vi är aldrig där alla 6 samtidigt, för vissa jobbar morgon, vissa jobbar kväll. Det är ju inget öppet gym, så att alla som kommer dit har ju en tid bokad, så det är inte så mycket folk som rör sig. Så vi har typ bara ökat på med så här, var jättetydlig med att ingen får komma till träningen om man har, alltså, känner sig det minsta lilla sjuk. Nu hoppas jag att folk inte gör det ändå, men vi har ändå varit extra hårda på att verkligen så här poängtera det.
Så än så länge så är inte det så påverkade just i studion där.
Nej.
Men det vet man inte, det kan hända saker här nu i veckan som vi inte vet.
Vi sprittar av allting, det är det enda vi säger. Alltså efter varje kund, så jag sätter inte tillbaka, alltså alla redskap som den har använt låter jag ligga kvar på golvet, och sen när vi är klara då torkar jag av allting, men sen sprittar av allting innan. Och det gör vi alla, så det blir också ökad trygghet att vi vet att vi mellan varje kund. Så ökar vi. Och det kan man ju inte göra på Sats eller på Barry's. Eller på, alltså det går ju inte. Det är för mycket folk som är där samtidigt. Man kan inte ha koll på det. Så på så sätt. Men sen, det har ju blivit fler avbok. För folk vill inte ta risker, vilket är bra. Det är folk som vabbar. Som kan inte komma och träna för att de är hemma med barn. Så att det kommer ju påverka mig ekonomiskt i och med att jag kan inte jobba lika mycket. Och sen tänker jag långsiktigt kommer det säkert göra det också. För att folk, alla drabbas ju ekonomiskt. Och då PT är ju ändå, måste man ju säga, en liten form av en lyxgrej. Som många,
alltså. Ja, det är faktiskt sant. Ja.
Så att jag kan tänka mig om det påverkar många så kommer de kanske inte att köpa PT-tider så som de vill och kanske har kunnat. Så vi får se hur det blir liksom framöver också. Hur mycket det kommer påverka folks privatekonomi och sådär. Hur går det för dig? Du jobbar ju mest hemifrån vanligtvis.
Ja, precis.
Men jag tänker att det påverkat ändå säkert. Ju...
Ja, men alltså, lite grann gör det ju det. Nu är vi i en digital bransch som tur är just nu. Jag och min sambo driver ett företag tillsammans och gör de flesta uppdragen, liksom, men alla i princip, i just vår byråverksamhet, vi har en reklambyrå, där gör vi alla uppdrag egentligen från vårt kontor, bara han och jag liksom. Och det har ju liksom, vi fick in väldigt mycket uppdrag i början på året här nu, vilket känns skönt nu, i och med att vi vet inte hur mycket uppdrag det blir nu på sikt, eftersom att många drar, alltså håller igen lite så, de vill väl inte anlita för mycket företag till olika saker, för att man själv kanske är i kris som företag.
Ja, och så lite det här ovetande, om man inte riktigt vet vad som kommer hända, så jag tänker man kanske pausar allting lite av den anledningen också, för att känna av.
Ja, precis. Ja, så vi märker att några uppdrag som skulle påbörjats typ här nu kommer dra ut på tiden lite. Det flyttas fram lite grann liksom så. Och sen så har ju jag även min influencer-del och poddandet och det här. Det, alltså poddandet rullar ju på. Vi sitter ju på distans, du och jag poddar. Däremot så vet man ju inte hur företagen kommer ställa sig till det här. Vill man annonsera i poddar eller håller man på alla ekonomiska resurser man har? Alltså hur väljer man att göra? Och det är samma sak på mitt Insta-konto då. Att där rullar ju mina kontrakt som är årskontrakt på. Men det kanske inte kommer lika många nya i och med det här. Det vet man ju inte vad som liksom kommer hända där. Nej. Så att påverkad kommer ju vi också bli och har börjat bli lite grann. Sen så är ju, jag har lite events på gång och där ligger ju farozonen såklart. Workout Åre i maj, där vet vi inte än hur det blir. Men det var ett uppdrag jag skulle åka iväg på som vi får se om det blir av. Sen är det ju tjejvetten här nu som jag är lite orolig för. Hoppas att de... att det kommer gå igenom och genomföra loppet. Men det är början på juni. Så det är ju väldigt osäkert också hur det blir med det. Så att det är ju sådana uppdrag som jag har framöver skulle haft som kanske inte blir av då. Så att visst så påverkas man ju så jobbmässigt av det. Absolut. Men vi är väl inte den mest kritiska eller drabbade branschen ändå. Är vi inte.
Nej, det är ju fördelvis. Jag tänker många är ju vana med att kunna jobba hemifrån. Och det, för dem så är det ju ändå så här, då blir det största förändringen just liksom så här, ja, man får vara hemma mycket mera. Alltså, jag kommer ju liksom, bli där värre för min del. Så jag kommer ju inte att kunna, jag har ju, som tur är så jobbar jag ju inte 100% med bara PT och där, utan jag har ju haft podden och lite Instagram och lite andra saker som bidrar till min inkomst. Så att jag är ju inte de som har bara PT-kunder. Och till exempel jobba på Sats, då går det ju inte. Alltså då är det ju helt. Och jag kommer ju inte heller, jag kommer inte kunna jobba hemifrån praktiskt. Och det är ju ändå största delen av mitt jobb, alltså 80% säkert, är ju ändå praktiskt. Så att,
precis. Vi får se. Sen är jag väldigt, för ni har ju också, ni har ju online-tjänster va, hos Lofsan.
Ja, men den har ju...
Jobbar du någonting med det? Eller kommer det bli mer det, tror du kanske?
Den kommer absolut bli mer. Jag slutade... Jag jobbade online i flera år. Men sen har jag prioriterat. Men det har kommit in podd, det har kommit mer Instagram, det har kommit med Barry's kom in och sådant. Så jag avslutade vid årsskift. Nej, alltså förra året. Lite över ett år sedan. Så jag kör ju ingen online just nu. Och det skulle också kännas... Jag tänkte så här, det är nu man borde göra det. Men samtidigt känns det så här, jag ska ju typ gå på föräldraledighet om ett tag.
Ja,
så jag
känns att
i den situation jag är nu så känns det inte värt att dra igång ett sånt projekt.
Nej. Det tänker jag lite så här, jag är ju lite sugen på att köra mer grejer online. Alltså kanske så här, man blir lite sugen här nu på att liksom bygga upp någonting mer inom online-tjänstmässigt så, just i och med det här på något sätt, att man känner att det kommer växa ännu mer nu.
Jag tror också,
alltså,
för folk...
nästa åren kanske kommer växa mer.
Exakt, för det har ju varit ganska stort de senaste åren, men jag tänker att det här kommer göra att fler får upp ögonen för det. För att även om det har funnits där antingen... det liksom så här, men de som kanske inte riktigt har testat det innan, de kommer att testa det kanske nu.
Men det märker man ju på Instagram nu. Alltså folk lägger upp videos hela tiden när de tränar.
Och hemmaträning och så träning utan redskap och... ja. Det är jättemycket sånt nu. Vilket är härligt tycker jag. Att alla vill liksom bidra och liksom inspirera och så. Men det syns ju väldigt tydligt så där, över en dag. Från att Sats stängde och folk inte kunde gå till gymmet, så kom det ju en massa sådana.
Alltså alla livesändningar som kommer upp hela tiden nu, som inte var så mycket förut. Det är så mycket mer live också som jag ser, som kommer just i hemmaträning. Men så jag har lite funderat på, ska man köra en online-tjänst framöver där man liksom kör mer alltså, träningsvideos inom löp, som är löpfokuserat, eller kanske kör YouTube, börja med det nu plötsligt när man har tid och möjlighet till det. Alltså, du vet, jag har mycket tankar just nu kring, kring businessen, så att man kan göra någonting som kan gå ganska bra på sig. Vi får se lite vad som händer.
Man får ta med, det kommer ju alltid något positivt ur det också, även om det inte är önskvärd situation. Så tänker jag, men det kommer ju också ge möjligheter till andra saker. Så man får försöka bara hålla rätt mindset och vara klok.
Och sen vet du, vi har ju sett att det är många så här lopp som är inställda nu. Och, som vi sa ju förra veckan, sa vi premiärmilen skulle gå, sa vi, men det gör det ju inte nu längre. Göteborgsvarvet pratade vi också om, det kommer ju inte heller gå. Stockholm Marathon vet vi inte än riktigt om det blir av.
Nej, de har ju inte velat ställa in ännu, men det känns som att de kommer... om inte det ändras något direktiv så kommer de ju behöva ställa in. För att
precis.
Just nu typ så upplever stora... de ju inte kriterierna riktigt.
Nej, och nästan alla stora liksom maraton som skulle varit här nu på årkanten, de flyttas ju fram till hösten. Så hösten kommer bli massor lopp att välja på om det liksom, om de går vägen.
Ja, det är sant. Det kommer förlänga löpsäsongen.
Jättemånga lopp ska vara ungefär samma veckor liksom i öst, har jag sett det. Runt om Europa. Fotbolls-EM ställdes in. Bestämdes igår, tror jag. Nu idag är det onsdag, så igår tisdag så ställdes fotbolls-EM in. Vilket man också förstår ju. Men så hör jag precis nu att man fortfarande förbereder för OS faktiskt. Så det, men det känns ju med väldigt mycket i farozonen att det ska
jag
bli
tror
av.
Det, men jag tänker så här, det är ju så stort evenemang. Så att de måste ju nog fortsätta planera för det. För ifall att det skulle släppas upp så skulle de ju inte hinna annars. Så jag tror att de gör det, fast de anar nog vart det kommer att gå. Men de måste ju, så länge hoppet finns, så kommer de nog få fortsätta planera för det. Så, men jag tänker på det,
det väldigt många,
det här med alltså alla lopp som ställs in och alla så här personliga känslor kring det hela. För jag tycker ändå så här att det är helt okej att få känna att man är ledsen eller besviken för att man hoppades på att springa PB eller springa sitt första mara. Eller, alltså, och det tycker jag att ändå ska så här få vara okej att känna. För att man kan ju ändå förstå och tycka att det är ett bra beslut. Men det tar ju inte bort att man samtidigt kan få känna sig besviken eller ledsen över det.
Nej, men precis. Det är så lätt att döma nu. Det känns som att man dömer varandra väldigt mycket nu. Vilka val man gör och hur man känner i olika saker. Men vi är alla samma sitt, så det är ingen som tycker att det här är något bra.
Nej.
Alltså, såklart. Men jag förstår också att många som har haft mål inställda nu är besvikna och ledsna över det. Men att klart att jag hoppas att de också faktiskt känner att det här ändå tar över och... det går inte någonting åt det liksom. Det är som det är liksom lite.
Ja, men precis. Jag tror man får liksom så här sörja lite, acceptera och sen därför försöka igen det där med, som vi sa, inne på lite mindsetet på vad kan jag göra nu och hitta liksom en kanske en ny nisch. För har man haft ett mål med att det har varit väldigt resultatinriktat eller liksom just för ett lopp, då förstår jag att det känns jättetomt och liksom nästan kanske lite onödigt att fortsätta. Men jag tänker att det är då det blir också viktigt att försöka hitta det här. Vi har ju pratat förut om motivation och då det här inre och yttre motivation. Och ett lopp i sig är ju ganska kanske ett yttre motivation, eller att man ska genomföra, man ska få sin medalj, man ska få sin tid, vilket är jättebra källa till motivation. Men nu blir det mer tydligt att vi behöver hitta den inre drivkraften för att orka ha motivationen uppe och vilja, eller liksom hitta glädjen i träningen.
Ja, och vi såg ju, vi pratade här igår, sa ju att du hade sett någon som skulle springa, eller många som skulle springa Stockholm Marathon. Om det inte blir av så kommer de ändå springa Stockholm Marathon hemma den dagen.
Ja. Och det tycker jag, man behöver, vissa kanske till och med springer exakt samma sträcka om det går. Det kanske är lite av så här. Men ändå att man ändå bestämmer sig att springa maraton den dagen, om man nu har, för jag tycker att är man i typ, ser vi att man har nu tränat i Stockholm maraton. Man är ju ganska långt in i sin träning nu. Man har ju nästan börjat göra de tuffaste delarna. Så då tycker jag att det där lät ju jättehärligt. Så jag bara, okej, men oavsett så springer jag ett maraton den dagen. Precis så som att, och inte börja skjuta på det, men då tar jag det veckan efter om det ändå inte spelar någon. Utan nej, låtsas att det så här, ta utmaningen hela vägen ut.
Ja. Jag tror att många kommer göra det här på många lopp, alltså så den dagen de ska ha sprungit, och så kommer de sprida det här på sociala medier, och så kommer de få hejar upp. Man får den här känslan att man kör grejer ihop ändå på något sätt.
Ja.
Och även det här, jag såg Spring för Therese.
Ja.
Det är många som skulle samlats och sprungit ett lopp för henne ju på hennes födelsedag. Visst var det så?
Ja, jag tror det var födelsedag eller någon dag precis innan eller någonting, men det var någon form av så här.
För Therese Alvén som gick bort förra året. Och det kommer ju många göra ändå. Mm. Tror jag, på hemmaplan också.
Och just det där, jag tänker, när vi pratar om online-träning och just det här nätverket, för jag tänker, vi har ju, även om saker stängs ner, så har vi ju sociala medier och vi har det som är liksom nästan mer öppet nu än vad det kanske var innan. Så jag tror att det kommer bli liksom ändå så här hashtaggar att följa och liksom, jag tänkte liksom hela det här CrossFit till exempel, den är ju uppbyggd, hela det här CrossFit Open, det är ju typ som uppbyggt online, att alla rapporterar sina resultat.
Just det.
Så jag tänker, jag skulle gärna kunna börja se lite sånt mer i löpningen. Och att säga, okej, idag ska alla springa 10 kilometer på klockan 12 till exempel, och rapportera det. Sen kommer det vara så här, ja men där de hade mycket mer blåsigt eller de hade en bättre bana eller så här. Men så kommer det alltid vara lite i CrossFit också, där man har olika domare, lite olika redskap, lite så där. Men bara för att skapa den här vi tävlar tillsammans.
Så jag tror att såna appar tror jag kommer växa till sig nu.
Ja.
Det finns ju sådana på gång på marknaden som jag tror kommer bli så stora i och med det här.
Jag tror också då, skapa liksom så här online tävlingar för de som vill ha tävling som drivkraft. Men jag tror att jag kan skapa sitt eget nätverk också, även om det inte är sån här. Men vet jag till exempel att jag hade sprungit Göteborgsvarvet, men jag kanske kan träna ihop med några andra som också skulle ha gjort det. Och vi kan ha ett eget litet nätverk, och där vi springer kanske det här ändå tillsammans den dagen ändå. Och vi kanske placerar ut våra sambos eller sånt som dryckeskontroller och du vet så här, eller så här dryckstationer och liksom faktiskt gör det till en rolig grej ändå, men att hitta en ny plan liksom.
Jag tror många kommer vara lite besvikna och trötta på det här ett tag, och så kommer det vända till att nu måste vi liksom hitta en lösning på det istället, att man löser det på sitt sätt, och det här kan ju vara en lösning då om man ska springa ett lopp, att man men vi kör ändå liksom, och fler kommer köra med mig fast på distans, och vissa kanske kommer träffa på riktigt och lära känna nya människor som springer. Men jag tror att man kan, jag tror det kommer någonting bra det här också kommer göra.
Ja.
Ändå.
Det tror jag också.
När vi har kommit så pass långt i tankesättet att vi hittar motivationen på annat sätt liksom, och andra sätt att lösa det på.
Jag följer en eller några av de här finska häcklöparskarna. Det är jättemånga som är duktiga på, eller de är ett starkt gäng på 100 meter häck i Finland. De är liksom på de är upp på världsnivå i form av att komma i alla fall med på VM och OS och sådär. Och då är det några som har kvalat, som kvalade förra året, som kvalade in till OS. Och en av de tjejerna är, jag tror att hon är lika gammal som mig. Och hon gjorde en comeback. Hon var borta från friidrotten 4-5 år och kom tillbaka och slagit sina pers och kvalade för första gången in också som nu till OS. Så hon skulle ju köra.
Och OS var fjärde år.
Ja,
också.
Precis.
Det var om 4 år så hon ganska gammal.
Ja, exakt. Men då var det ändå så här, jag tyckte det var så här härligt att se, för hon hade lagt ut någonting så här, att det är väldigt så här tider nu som man vet ju ingenting och så där. Men att hon skrev ändå så här att jag älskar liksom ändå friidrottsträningen och att jag tränar för att bli snabbare och starkare, och att oavsett om det är ett OS eller inte så är det fortfarande därför hon tränar, och att hon älskar den känslan av att känna sig starkare, snabbare och liksom bättre på häcken. Så att oavsett om det är ett OS i sommar eller om hon jagar sina tider hemma på hemmaarenan i Finland utan publik, så känner hon fortfarande drivkraften till att, för att hon älskar att springa snabbt.
härligt att höra.
Ja, och det var ju den där jag kände så också så här, för jag kommer att jag sa det någon gång till Lasse någon gång när han var också rädd att jag skulle börja jaga resultat så mycket när jag pratade mycket om det här under 12 och under. Det var så här att jag att han var liksom lite rädd att jag skulle bli besviken om jag inte gjorde det under så. Så då kommer jag ihåg att jag sa ändå då, redan då till honom också så här, men man hade någon sagt så här att du får fortsätta träna friidrott och den här typ den här sprinten och liksom det här, men att du får aldrig mer tävla. Jag bara, då hade jag fortsatt, ändå fortsatt träna. För jag tycker att det är så jäkla kul. Och jag mår så bra. Mm. Och det, jag älskar känslan som löpningen ger mig. Och just den här typen av löpning. Jag bara, jag blir liksom glad. Jag får ett lyckorus av att springa snabbt. Och jag tror att det här kan nästan vara det bästa, mitt bästa tips till någon som verkligen så här, om nu känner så här, bara, men, varför ska jag springa om jag inte har det eller varför, alltså verkligen stanna upp och fundera, skriv ner alla som positiva tankar om löpning eller om träning och hur det liksom påverkar dig i din vardag. För att om jag vet så här, jag blir glad, jag får en paus i vardagen, jag känner mig stark, jag blir på riktigt lycklig av att få springa snabbt och jag älskar att utvecklas. Ingenting av det tas ju ifrån mig även om jag inte får tävla eller springa det loppet.
Precis.
Jag kan ju fortfarande känna min utveckling.
Det kan det vara motivation. Ja, och det kan det bli motivationen till fortsatt träning.
Ja.
Egentligen, och glädjen i det.
Så jag tror att verkligen bara försöka sätta ner vad det betyder för dig. Och där kan det också vara att man kanske behöver hitta en liten annan träningsform. Eller för jag kan jämföra det när jag tränade. Om jag, förut så, det var en period som jag tränade att slå rekordet på milen. Och den träningen var så här, jag känner ju det, min kropp och jag mår bra av att antingen springa snabbt eller så ska jag lunka och springa långt, du vet, för att få den här härliga att komma ut och röra på sig och bara springa med mina egna tankar. Den är också en sak som jag absolut skulle kunna ha som drivkraft. Men just att den här jaga tiden på milen för mig, det var så här att jag kunde nästan ha lite ångest inför passen för jag visste att det här kommer vara så tufft. Det gjorde ganska, alltså det gjorde såklart ont i passen för att det var ju mycket den typ av pass som min kropp inte riktigt är van med och inte riktigt föredrar. Och sen var det inte ens skönt efteråt, den här känslan som folk då sa så här, det är så skönt efter träningspass. Det var nästan bara att jag var liksom så här lite trött resten av dagen och jag hade kunnat ha lite lätt huvudvärk och jag, alltså förstår du att, och hade jag varit i en sån typ av satsning då tror jag att jag nästan, du vet, hade kunnat vara så här, då skiter jag, om det inte blir det loppet då skiter jag i det och så tränar jag annat. Och så kan ju folk känna. Men och då vet man också så här, men
jag tror jag.
Då jag kanske inte ska sluta springa, men jag kanske ska hitta ett annat syfte till varför jag springer. Att jag kanske inte ska jaga tiden på milen. Jag kanske ska springa långt för att få vara ute i naturen eller för att prata med min kompis samtidigt eller kör en paus att springa och lyssna på poddar eller just här springa snabbt för att jag älskar att få ta i. Så att jag tror att det kan vara lite bra att stanna upp lite.
Men det är intressant. Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att jag har så här, alltså min motivation har oftast nästan alltid varit där och bara komma ut och köra och få köra hårda pass och njuta av det, av naturen, av träningen. Alltså det är så här, därför så nu har inte jag haft något mål i år så med löpningen, men jag tror inte att jag har blivit jättepåverkad av att ett lopp har blivit inställt för mig.
Nej.
Jag tror inte det.
Nej, jag tänkte faktiskt på dig på när för jag kände, det känns så här som att din drivkraft har alltid varit liksom bara glädjen i att springa.
Ja, men det är min främsta drivkraft. Ja. Den här härliga känslan bara man får av träningen, av att vara ute.
Och den kan jag ändå känna igen.
Jag gillar ju.
För jag kan ändå känna att jag tycker om att prestera just så, för att det är ju en yttre drivkraft men också en inre. Men jag kan också känna den där känslan som jag, det kan jag sakna när jag tränar sprint, så behöver jag ju vara ganska specifik och inte göra så mycket annat. Men då kan jag sakna känslan att bara knyta på skorna och ta mig ut för att springa och rensa skallen eller bara komma ut i naturen och så här. Den kan jag verkligen sakna, så jag förstår verkligen känslan i att springa bara för att springa.
Ja, och sen kan ju de passen bli också ibland så här ashårda, jättejobbiga. Och det, jag älskar det här med att stå och chippa efter andan och det bara andas kall luft och lungorna bara drar ihop sig. Den känslan liksom, att man kan tycka den är så härlig.
Ja, men precis.
I sig liksom.
För då kommer den ändå liksom av en egen, så här, men nu drar jag på lite och känner det ändå fortfarande på känsla. Till skillnad från när man blindt jagar tider. Lite som igen Moa Hjelmer var inne på, det här med att jaga kvaltider till exempel. Det blir detsamma som jag kanske kände med det här milen, jag ville under 45. Alltså det blir så här, man tränar varje pass för att göra det. Och då blir det så svart eller vitt, eller man kände sig dålig idag, eller man kände sig alltså så här.
Ja, och har man tränat så nu inför ett specifikt lopp, som är vars sitt huvudmål, så kanske det känns jättetrist nu, ja, när det inte blir av. Mm. Men att försöka omvandla det här och hitta en motivation inom sig själv att bara gå ut och köra ändå, träna för att det är så härligt och ger så mycket tillbaka, och hitta det istället nu liksom, ja, på något sätt, skulle ju kunna hjälpa, ja, en i att fortsätta träna och hålla i liksom, och inte ge upp träningen helt.
Ja, och sen så, jag tänkte på så här, jag tänkte på det, för att även om man, alltså om man kan ju springa loppet själv ändå och ta tid, sen vet jag så här, det känns inte, ja, riktigt som ett äkta pers om man inte har gjort det på en riktig tävling. Du förstår att man måste ha en tidtagare.
Nej, det ska man inte känna.
Nej, för att jag, alltså precis, för jag känner så här, det är ju bara för att vi säkert som lyssnar på den här podden och så här, man vet att det är så här, nej men ett pers ska ha gjorts på ett lopp eller så här. Men det är ju också för att det är så som vi har reglerna. Men jag tänkte, ja, om någon frågar dig eller mig så här, men vad har du tagit i marklyft eller knäböj? Då svarar ju vi med en siffra.
Ja.
Fast vi inte, ja, har stått på en tävling.
Ja.
Hade man där i styrkevärlden, alltså de, om någon som tävlar i styrkelyft frågar vad jag har tagit i knäböj, då måste jag ju lägga till så här, mm, ah, jag har ju bara gjort det på träning, så det är ingen tävlings-PR.
Träning. Mm.
Men det där tycker, ja, jag att vi kan ju lite strunta i den här säsongen. Jag tycker så här, är man i bra,
alltså, om man nu,
är man i bra, ja, form,
och om man lyckas, ja, då kör man ändå.
Då kör man. Och där är också, ju längre distansen blir så är den ändå mer korrekt. Alltså på 100 meter hade det inte gått att göra liksom,
ja,
på den typen, för där spelar varje hundradel roll. Men
alltså,
jag tycker man kan ju välja, till exempel säg att man ska springa en halvmara, man kanske kan ta en sträcka, ja, som är ett lopp annars, alltså så här, om man vet att det är en, ja, utmätt sträcka, för att sen klockorna kommer alltid visa lite olika beroende på vilken klocka man har och GPS-sändningen och sånt. Men vet man så här, nej men typ den här banan är det på tjejmilen 21K och så springer man den, då är det ju en kontrollmätt bana. Och då tycker, ja, jag att man får den.
Det är ju svårt ändå. Alltså om man lyckas pressa utan att det här hänger, ja, på riktigt, då gör man jäkla bedrift, ja, alltså. Då är det ju sjukt bra, kan jag säga. För det är svårt att pressa när man inte har publiken och,
nej,
inte,
exakt,
har liksom jublet och deltagarna bredvid som kan hänga på någon. Så om man lyckas pressa nu, alltså, utan att det är lopp på riktigt, så då har man ju verkligen presterat,
ja,
väldigt bra.
Ja. Ja, men för det kommer bli lite så. För det kan ju vara att man har sen checkar, att man ska väl checka av någonting liksom, om vi klarar det. Så då tycker jag att liksom så här, jag tycker att det är helt okej när man inte är en, vi är inga, det är inga elitlöpare liksom. Om Johanna Bäcklund lyssnar på det här, så det räknas inte för henne.
Nej. Men för oss, men för motionären.
Exakt, för oss andra så tycker jag att är man i form och vill testa och man är redo för ett persa, då gör man ett pers och så tar man det med sig, och jag skulle se vad, ja, får säga att det är ens pers också.
Och om man blir besviken då och inte persar, om man inte persar då, lyckas göra det och blir besviken på tiden, ja, då ska man inte vara för besviken, för att det är en jäkla skillnad alltså.
Ja,
det är verkligen det.
Det är det.
Alltså jag som person, jag vet vissa som jag sett följer typ, de kanske så här springer ungefär samma tider på träning som tävling, men för mig är det jätteskillnad. Alltså jag presterar så mycket sämre på träning, alltså rent minut, alltså kilometer tidsmässigt,
ja,
än vad jag gör på tävling. Det är jätteskillnad för mig, verkligen.
Jag håller med.
Och från de allra flesta tror jag att det är så.
Jag håller med.
Men, så man ska inte bli besviken heller.
Men jag tror att, för mig hade jag bara att liksom bestämma så här, fortfarande att datumet är bestämt. Uh-huh. Det är inte bara så här att nu var jag ute och sprang, uh-huh, och det kändes bra idag, så därför persar jag. Utan ändå så här att man bestämmer en dag, en tid, och kanske har någon med sig som också framförallt vet,
precis,
om att idag ska jag persa. Jag tror bara det kan ändå hjälpa, ja, en att skapa den där tävlingskänslan och motivationen, och, ja, ha någon som man har bestämt att, men du står där när jag har sprungit 12, då står du där och hejar, och sådär. Jag tror det skulle kunna hjälpa, ja, jättemycket, och ändå få fram den där känslan av det lopp som man har tänkt göra liksom.
Ja, och skulle man kanske kört tjejmilen 21K med ett gäng på 5-10 tjejer, så kanske man kan göra det,
ja,
tillsammans allihopa då. Mm. Om man fortfarande får det nu då i Sverige i april här, i mitten på april.
Ja, men jag tror att utomhus
vi vet inte liksom, vad direktiven blir.
I utomhus några stycken, så jag har svårt att tro att, alltså säg att man bara, ja, är 5-6 stycken, det har ju jättesvårt,
precis,
att förstå.
Nej, det tror inte jag, nej, heller. Så det kommer nog kunna gå att genomföra.
Man får se, i och för sig, vissa länder har ju det här verkligen, det är så olika i alla länder nu. Jag hörde nu vad det igår, var det Storbritannien, och jag vet inte ens varifrån de tog det här, men då sa de ju på TV att gamla och gravida rekommenderas att vara hemma i 12 veckor.
Va? Alltså,
och jag vet inte.
Gravida,
ja, exakt.
Också.
Jag har inte hört någonting om någon gravidfall eller, alltså, någonting. Men då började jag tänka så här, då fick jag en liten panikkänsla av att tänka så här, tänk om jag skulle måste vara hemma i 12 veckor. Alltså det är i stort sett, det är nästan resten av tiden.
Men vad oväntat det var, för det har inte kommit någonting på.
Nej,
det som sagt.
Men det bara kom så här, jag bara, vänta.
När det är gravida.
Jag trodde det var Storbritannien som hade det. Och det kom så här helt otippat. Men då var det så här, oj, den hoppas jag på inte kommer hit.
Nej.
Jag tänker hur, alltså, hur folk, vad som hände mentalt med folk att vara isolerade så länge.
Alltså det här med isolation, ja, ah, precis.
Ja, ah, nej.
Nej, vi hoppas inte att det blir,
nej,
så, Sara. Jag tror inte
jag
det.
Jag hoppas att kunna... Jag har ju samtidigt kände så här, är det någonstans jag ska bli isolerad? Så jag trivs ändå bra hemma på Storholmen. Jag har mitt gym, jag har en assault bike som jag kan liksom sitta på gården och trampa.
Ja, ni har ju ett utegym. Jag blir så avsjuk på det. Vi jag såg häromdagen när ni körde på Instagram.
Ja, vi skojade så att vi har liksom bunkrat med rätt saker.
Ja, helt rätt saker. Vi har en cross trainer faktiskt hemma.
Ja, men exakt. I alla fall. Då har man det i alla fall som man kan.
Det kommer jag stå på om jag inte får gå ut.
Och du får tala om det, det hörde. Det här var ju i början när det här bara var i Kina. Det måste jag bara, ändå bara berätta. För att det var, då var det ju på nyheterna om det var någon som missade. Det var, eller nej, det var på radio, det var inte på nyheterna. Men det var, hade det någon, då är det någon kinesisk, någon maratonlöpare. Som alla skulle ju bara vara hemma. Och då, han var ju verkligen så här i sin satsning. Och skulle, så skulle han springa typ 50 kilometer den dagen. Och då hade han livestream på YouTube när han springer runt sitt köksbord i 50 kilometer.
Ja, men sluta.
Nej. Så det var livestreamat. Så om vi pratar motivation så kan vi säga, jag kommer inte vad han hette. Och de hade också räknat ut hur många varv det blev. Och allt så här. Men han hade liksom genomfört 50, alltså 5 mil på ungefär en, jag tror det var typ så här 8 meters, alltså som det blev totalt runt.
Men alltså förstå den liksom, alltså han måste vara yr, hur lätt måste... att springa runt också, går det?
Jag har tänkt förslitningsskador både på hans knän men också på golvet.
Ja.
Han måste ha bytt varv i alla fall.
Gud.
Men så att vill man så går det, kan vi i alla fall säga med den.
Det gör det. Jag har sett fler klipp så på Instagram och på livesändningar där folk springer på sina små gårdar. I USA har jag sett det nu, några som har kört runt så här, på en liten yta liksom, för att få träning. Så man, det går att lösa på olika sätt. Ja. Det är bara väl hitta motivationen till också som kan vara svårt kanske, men det går.
Ja. Så vi kan ge som veckans läxa till lyssnarna, det blir att kartlägga er inre motivation och skriva ner vad löpningen betyder för er och varför den får er att må bra och vad den gör för er vardag.
Ja.
Och börja hitta kanske roliga lösningar på era lopp, planerade lopp eller så, så att vi håller en positiv anda för oss själva med träningen.
Ja, för jag tror att ändå det... och jag hoppas att vi får se väldigt mycket av det här, delningar på sociala medier och så, att man får se folk hur de löser. Men jag tror det kommer komma massor sånt inspiration man kan få.
Ja, och, jag är väldigt glad att se att folk som är friska fortsätter träna och röra på sig. För igen, alltså, allting är inte svart eller vitt, och det vi vet är ju också så här att inaktivitet, att sitta inne och sånt, det är inte bra för oss. Så att har man möjlighet att träna eller ta sig ut på dagarna, alltså så här, vi vet att det, folk mår bra av det. Så att fortsätta göra det som man kan, liksom, att ingen mår bra av att sitta inne och inte träna. Jag tänkte bara på det när jag själv jobbar hemifrån, så här, jag brukar göra det onsdagar. Jag har ju alltid mycket färre steg på aktivitet på en dag än när jag är iväg. Och ska nu då alla börja sitta inne och fatta liksom att jag har typ 6-7 tusen färre steg per dag. Tänk vad det gör med alla. Alltså så.
I folkhälsan, tänker jag. Nu sitter jag på kontor typ en trappa ner från där jag bor varje dag. Så jag har ju inte mycket vardagsmotion, kan jag säga.
Nej, och hade du inte haft din löpträning? Så att du inte var intresserad av löpning eller träning? Alltså det blir ganska snabbt väldigt inaktivt.
Nej. Ja, fy mår inte bra där alltså. Nej, det hade inte gått.
Plus att jag äter massa gott.
Nej, så försök att träna på. Ja, precis. Nej, jag hoppas att ni som lyssnar tränar på så gott ni kan och försöker hålla motivationen uppe.
Ja, och humöret uppe.
Så bra som möjligt.
Och var snälla med varandra, ta hand om varandra och försök att inte döma varandra allt för mycket, för vi alla reagerar olika.
Ja, verkligen. Bra sagt, Sara. Ja, men du, ha det så bra nu, så hörs vi nästa vecka. Får vi se vad som har hänt i det här läget då.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej. Hej då.
Thank you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.